Hej Ida och välkommen till ett avsnitt av Kompilator. Jätteroligt att ha dig här.
Tack så mycket.
Berätta, vem är du och vad brinner du för?
Ja, jag heter Ida. Jag är utvecklare. Jag har hållit på mest med saker på frontend-sidan. Både på jobbet men framförallt på min fritid så gillar jag att driva ett initiativ runt tillgänglighet. Och tillgänglighet är någonting som jag är väldigt intresserad av, framförallt digital tillgänglighet.
Var kommer detta intresse ifrån?
Jag tror att det kommer ifrån lite samma bakgrund som varför jag är intresserad av att bygga saker för webben överhuvudtaget. Att det är ett sätt att nå fantastiskt många människor. Och jag tycker att det är det coolaste mediet. Eftersom att du kan göra det möjligt för i stort sett alla att ta del av det du bygger och den informationen du publicerar. Och där kommer ju tillgängligheten in, för att i och med att man gör så att det fungerar för alla så blir det ju ännu fler människor som kan ta del av det du bygger.
Tillgänglighet eller accessibility, som är ett bra kodord om man ska googla. Jag har sett det förkortas A11Y. Var kommer den förkortningen ifrån?
Ja, det är ju en så kallad numeronym, tror jag att det heter. Och det är lite så att på webben använder man ju ofta hashtags. Och jag är inte säker på att ursprunget är en hashtag, men det är lättare att stava till A11Y än ordet accessibility, som är väldigt långt. Och den här 11 kommer sig helt enkelt av att det är 11 bokstäver mellan A1 och Y1. Och på svenska så har vi faktiskt en motsvarighet som är T12T, som står för tillgänglighet, och det är även namnet på mitt lilla initiativ.
Vi ska återvända till initiativet lite längre fram. Just den här förkortningen känner jag även igen när man ska lokalisera mjukvara, så brukar det kallas för internationalization.
Exakt.
I 18N.
Ja, det är samma sak där. Det finns många sådana. Och det är även för localization, så finns det väl L10N, tror jag.
Just det. Okej, så tillgänglighet på svenska, accessibility på engelska. Det låter ju som att man ska göra saker tillgängligt för så många som möjligt. Kan du ge några konkreta exempel på vad det innebär? Om vi bara tar ett exempel. Jag har en webbapp eller en sajt. Hur kan jag förbättra tillgängligheten på den?
När jag tänker på det så handlar det oftast inte om att förbättra. Och det har lite... Nu blir det kanske lite omständlig förklaring, men jag tänker lite på det vi bygger idag är ganska mycket mer komplext än det man byggde på till exempel 90-talet, där det var rena informationssajter. Och där kanske det också funkade med att man gick in och fixade lite. Det är ganska mycket svårare idag, speciellt om man använder ordet webbapp, vilket ofta innebär lite mer komplex funktionalitet och det finns massa interaktioner och grejer. Så det jag tänker på, det är mer så här, hur kan man bygga in det här i sitt sätt att jobba så att det blir så bra som möjligt i slutändan. Jag tycker det är en lite bättre utgångspunkt. Och där tänker väl jag att istället för den traditionella approachen, som också är gammal, det är ju att man gör en stor utvärdering av tillgängligheten på allt det man bygger, och så får man en rapport. Lite som en så här säkerhetstest. Och så går man igenom den och så kollar man på allt som är fel och så försöker man rätta till det. Och det här funkar ju liksom inte så jättebra. Så att det jag tycker istället är att man tänker in vad man kan göra för att göra det bättre på alla olika områden. Och när det gäller utveckling så kan till exempel göra att man kan lägga in en linter som kollar ens HTML. Jobbar man med React till exempel så finns det plugins som kollar att du skriver bättre HTML och inte missar saker. Till exempel hur man märker upp ett formulär eller liknande. Och sen finns det också, man kan bygga in tester i sin continuous integration. Man kan också se till att det ingår på olika sätt i design. Och det här är väl också så här, tillgänglighet har egentligen inte, det är inte liksom bara utveckling, utan det förekommer inom alla områden, och för att det ska funka så måste alla vara på tåget, om man säger så.
Du nämnde att man skulle märka upp HTML:en på rätt sätt. Jag har sett någonting som hette ARIA-taggar.
ARIA-attribut.
Ja, precis.
Det är ju ett sätt att göra saker som kanske inte är från början tillgängliga. HTML är ju grunden. Jag skulle säga att det första man behöver göra, det är ju att se över sin HTML och se till att man vet vilka element man ska använda till det man ska bygga. Och det är själva grunden. Det är ofta där det är det vanligaste felet, att man inte, när man bygger webb, att man inte har koll på HTML, utan man använder saker som inte är rätt. Till exempel man lägger ett klickevent på en div istället för en knapp. Och då blir det mycket svårare för folk att använda det. Framförallt då folk som använder någon form av hjälpmedel. För de kan helt enkelt inte, de ser inte att det finns en knapp.
Just det där med att inte se att det finns en knapp, så har jag en anekdot. Mitt första jobb var på Tobi för säkert 12 år sedan. Och då byggde vi... Tobi gör ju ögonspårningsprodukter, och så utvecklar de en dator som kunde ögonstyras av människor med olika funktionsnedsättningar. Och då måste man ju veta vad, man måste ju fråga Windows, om jag tittar på det här området på skärmen, finns det någon knapp där? Och de flesta programmen, Mozilla, Firefox var fantastiskt bra på att rapportera allting. Men frågar man Office till exempel, om man frågar Outlook, vad finns här? Och då svarar den, ja men Outlook. Liksom hela Outlook-fönstret rapporterar en som Outlook. Så det fanns noll information som man kunde använda för att underlätta för folk. Och det är lite det här det handlar om, att egentligen märka upp saker, låter det som inte syns för gemene man, men som underlättar för till exempel skärmläsare.
Ja. Ja, det är en del av det hela. Det finns ju, det är ganska brett område det här. Så en annan del är till exempel att se till att det man gör, det är så lätt att förstå som möjligt. Så att, för det, man brukar ju dela in, när man tänker på tillgänglighet, så kan man, för att ge en lättare bild av det hela, så kan man dela in det inom olika områden. Det kan handla om liksom att det dels har med synen att göra, eller att det kanske har med hur man hör. Eller typ rent fysiskt, hur man jobbar med kroppen. Eller typ kognitivt, hur man tänker och förstår det man ska använda. Så det är väl, så det här med skärmläsare, det är ju en del av det. Och det här med att saker finns där men kanske inte syns för ett visst hjälpmedel. Och skärmläsare är ju ett hjälpmedel då.
Jag tyckte det lät jätteintressant det du sa, dels med linters, men även att man kan ha en, som en del av byggprocessen.
Mm.
Just att få den här feedbacken så tidigt. För massa år sedan så var jag med och byggde en sajt till ett studieförbund, och de hade stora krav och önskemål på just tillgänglighet för sina medlemmar. Och då var det en extern byrå som kom in och granskade, men de gjorde det när allting var klart. Och då kom de med en mastodontrapport på 25 sidor som det inte fanns någon budget för att implementera allting. Och du ler och nickar, det känns som att det är en ganska vanlig...
Ja, framförallt förr var det väldigt vanligt att det var så här det gick till. Och jag tror att det fortfarande, jag menar, sist jag jobbade med en myndighet så var det på det här sättet det gick till fortfarande. Även om vi var medvetna om tillgänglighetskraven så var det ändå liksom, det var den här stora, det hela gick ut på den här stora rapporten som kom i slutet och sen skulle man fixa det som hade blivit fel. Så därför jag tycker det är en mycket bättre approach att bygga in det i hela alltet.
Den här mastodontrapporten har man ju inte så jättemycket glädje, speciellt inte när den kommer när alla pengarna är slut. Men du hade något tips på hur man kan få in det mycket tidigare i byggprocessen och faktiskt en del av CI-flödet.
Ja, det så tycker jag väl att jag gillar det här med små steg som jag sa tidigare. Och där tycker jag att dels att man har någon form av linter eller någonting i sin editor som säger till när man gör fel så man får lite hjälp. Sen tycker jag pull request jättebra. Så att man kan hjälpas åt att granska och att man då tänker på att det ska funka bra. Och sen också automatiska tester. Och där är jag väl, det jag tittat mest på senare tid är väl framförallt det som kallas för end-to-end-tester. Där man kan emulera en användare i princip och se till att saker funkar att klicka på. Och mycket av saker som man bygger finns det ju färdiga riktlinjer för vad som ska funka. Till exempel att man ska kunna stänga genom att trycka på escape-knappen och sånt. Allt det är ju saker man kan bygga in i sina tester och då kan de köras i bygget. Och om det blir fel så då blir det rött och så kan man fixa. Så då behöver man inte få den här rapporten med flera hundra fel i slutändan utan man fixar ett fel i taget.
Vad är det vanligaste misstaget som du ser folk göra när det gäller tillgänglighet?
Alltså det finns väl åt två håll som är vanligast, men det har jag ofta med när det gäller webben då, för det är det jag mest erfarenhet av. Då är det just HTML:en och det vanligaste är att antingen har man inte tänkt till alls utan använder helt fel element. Man använder divar och spans kanske istället för ordentliga knappar eller rubriker eller liknande. Och det andra är ju åt andra hållet, att man vill för mycket och man lägger på för mycket sån här aria-attribut på sina element för att man tror att det kommer göra allting tillgängligt. Och man går till nästan överdrift där och då kan det bli nästan ännu värre än om man inte gjorde någonting från början. Det finns en jättebra artikel om det där på nätet som heter Uncanny Alley. Vi kanske kan länka till den sen. Som just pratar om det här problemet som har blivit väldigt mycket vanligare och framförallt i och med att det man bygger numera ofta kallas för app. Och då betyder det också att allt är asynkront och det är mycket funktionalitet och det ska hända mycket saker, det är väldigt mycket interaktivitet. Och då tänker man att då måste man ha aria för att fixa så att det blir tillgängligt och där kan det bli fel.
Ett vanligt mönster att testa det man har byggt är det här att äta sin egen hundmat. Det vill säga använda det som man har byggt. Finns det något motsvar? Kan man testa till exempel med en skärmläsare? Finns det någon sån tjänst eller måste man köpa en skärmläsare? Hur funkar det?
Nej, det finns skärmläsare att testa med. De första testerna jag skulle göra har nog inte med skärmläsare att göra. De är väldigt billiga och enkla. Det är i princip ett sätt är att försöka navigera med bara tangentbordet. Och funkar det, då har du antagligen byggt något som är ganska bra. Och ett annat sätt är att helt enkelt prova en skärmläsare då. Och det finns olika sorters skärmläsare beroende på vad du sitter med för operativsystem och dator eller telefon. Så för Windows så finns det en gratis skärmläsare som heter NVDA. Den går att ladda ner och använda och testa på. Sen kommer det aldrig bli riktigt samma som om du är en riktig skärmläsaranvändare. Men du får ändå en känsla och det jag rekommenderar är väl liksom att bara lyssna igenom allting och se om du förstår eller om det är någonting som den kanske fastnar i en loop eller den kanske läser om saker. Det är väldigt onödigt många upprepningar i vanlig sak som kan bli knas. Så, men NVDA på Windows och sen om man sitter på Mac så finns VoiceOver. Och VoiceOver finns även på iOS om man har en iPhone. Och det är inbyggt, det är inget man behöver ladda ner utan man går bara in i inställningarna och slår på det helt enkelt. Och det kan vara bra att först läsa på hur man stänger av det. För att ibland, jag hade en föreläsning för något år sedan där jag glömde berätta hur man stängde av det. Och det var en person där som fick lite panik och trodde att telefonen hade gått sönder. För att det gick inte att klicka på den längre. Och på en iPhone när man använder VoiceOver så... En sån här tapp, det betyder bara att man får saken uppläst. Så för att aktivera det så behöver man dubbeltappa. Så det kan vara bra att veta först. Så det är lite som, ja, lite bra info. Och sen för Android då, om man har en Android-telefon så finns det också en skärmläsare som heter TalkBack. Den har jag inte använt lika mycket, men den är också gratis.
Det var ju väldigt bra och praktiska tips. Installera en linter och kolla det. Installera en skärmläsare och eller bara testa med tangentbordet. Finns det något mer som man kan titta på?
Ja, annat lätt tips är väl att kisa med ögonen och på det man gjort och se om man liksom känns det logiskt, känns det som att man kan urskilja grundfunktionaliteten och att man förstår vad det är som händer. Det kan ju alla göra. Sen kan man ju också, det finns flera olika plugins till både editorer men framförallt webbläsare där man kan emulera olika saker och ett Chrome-plugin som mina kompisar har varit med och utvecklat heter Funkify. Där kan man emulera en mängd olika slags saker som färgblindhet eller skakningar eller dyslexi eller ja, lite allt möjligt. Det kan jag verkligen rekommendera. Och det finns ett gäng andra. Så det är bara ut och söka efter accessibility plugins.
Jag känner igen det där. För jag ett tag så skulle jag minimera mobilanvändandet. Så då tog jag bort alla appar, stängde av alla notifieringar. Och sen så gick jag in i min iPhone och så satte jag på ett svartvitt filter. Och bara att färgerna försvann, det gjorde att jättemånga sajter blev jättekrångliga att navigera. Liksom alla, man märker då hur mycket färgen spelar roll, hur många cues, ledtrådar som faktiskt finns i färgsättningen som man inte tänker på eftersom de finns där naturligt. Tills de är borta plötsligt.
Ja men precis, och där får man ju tänka på också att man som utvecklare eller designer så vet du ju inte hur det kommer att vad dina användare kommer att sitta med och vilka slags färger de kommer att ha på sin skärm. Därför ett tips är ju att aldrig förlita sig helt på färgen och alltid lägga till något mer, till exempel ett mönster eller Så en annan sak som är väldigt vanlig som folk gör fel, det är att man indikerar att det finns en länk enbart genom att den har en liten annan färgnyans. Den kanske är, om texten är svart eller mörkgrå så kanske länken är liksom, lite blåaktig eller någon annan färg som kanske helt försvinner om man gör om det hela till svartvitt eller ökar kontrasten. Och därför är det viktigt att markera till exempel länkar på andra sätt också. Och det vanligaste är ju att man helt enkelt gör en understrykning. Så syns det tydligt för alla.
Om vi säger till exempel Bootstrap, där UI-biblioteket för HTML.
Precis.
Om jag tar det rakt upp och ner, hur väl förberett är det?
Jag har faktiskt inte nyligen någon erfarenhet av Bootstrap, men jag vet att det ska fungera ganska bra. De har gjort väldigt mycket arbete. Jag kommer ihåg att när det kom så var jag väldigt arg för att det fungerade väldigt dåligt och det fanns otroligt mycket som var knas. Så det var mer att det blev en massa extra jobb om du använde det. Men jag skulle säga att nu för tiden så, ja, det jag har hört, jag har inte testat själv, men det jag har hört är att det ska fungera väldigt bra. Så du får en hel del hjälp på köpet.
Du brinner ju för det här, det hörs ju. Och du brinner så pass mycket att du har faktiskt startat en meetup om det här. Kan inte du berätta om det?
Ja, precis. Det är väl det här som jag kallar för initiativet. Det hela startade väl 2013. Jag och ett par kollegor jobbade just då på ett företag som heter Kruna. Och det hade börjat lite nytt folk som inte riktigt hade koll på tillgänglighet. Och vi funderade lite på hur kan vi liksom, få folk up to speed. Så en idé vi hade var att vi ville ha ett event och bjuda in en extern talare. Och i början var det ett internt event, men så kom jag på att det vore inte jätteroligt om det var externt och vi kan dela med oss av andra. Och redan då var jag lite av en meetup-nörd. Gick på väldigt många event, det gör jag fortfarande. Så det var på den banan som vi startade den här meetup-gruppen som vi kallar för T12T. Och ja, första meetupet var i mars 2013 och sedan dess har det rullat på. Och numera har vi 4 meetups per år. Det är ungefär så mycket vi har räknat ut att vi orkar eftersom att vi gör det här på vår fritid. Och vi har runt 870 medlemmar i vår meetupgrupp. Och varje meetup så är det väl runt 100 personer. Det brukar begränsas av att det är svårt att få tag på en lokal som rymmer mer än 100 här i Stockholm. Så det är det. Och sen förutom meetupet så har vi också en Slack som man kan gå med i. Som också heter T12T. Och ett nyhetsbrev som kommer ut ungefär en gång i månaden. Nyhetsbrevet är på engelska och det är väl kanske, det är jag som står för det innehållet där. Och handlar ganska mycket om vad som händer inom digital tillgänglighet, men jag smyger även in lite annat som är relaterat, för jag tycker att det är, när man jobbar med tillgänglighet så är helhetsbilden och förståelsen jätteviktig.
Vi kommer givetvis länka till alltihopa i show notesen. Kan du ge exempel på vilka ämnen som brukar avhandlas, till exempel kanske på senaste, vad pratade ni om då?
Senaste meetupet vi hade, det handlade om vad lagen säger om tillgänglighet. Så vi bjöd in lite jurister och vi pratade väl framförallt om ett av de rättsfall som har förekommit här i Sverige. Som handlar om Försäkringskassan som blev stämd av diskrimineringsombudsmannen för bristande tillgänglighet. Och vad som hände där och vad slututfallet blev och så. Det var faktiskt väldigt intressant. Och det finns ju väldigt mycket olika aspekter när det gäller tillgänglighet. Ibland så tycker man att det kanske är ett smalt område, men egentligen är det ju hur brett som helst. Så det tar inte direkt slut på saker att prata om.
Ja, bara för att knyta an till det som du sa tidigare, det är inte bara en viss målgrupp som har nytta av det, utan det är ju alla som har nytta av att man gör tillgängliga produkter.
Ja, verkligen. Det är ju, jag tror inte ens, det är väl framförallt, mitt intresse är ju digital tillgänglighet, men oavsett vad du jobbar med så har du nytta av att veta att det finns andra slags människor som gör saker på annorlunda sätt. Det handlar ju om bra kunskap, livskunskap.
När nästa meetup?
Nästa meetup kommer att vara 16 maj. Då vi har lite tradition att varje år på Global Accessibility Awareness Day så kör vi ett meetup. Och i år så är det 16 maj och vi kommer vara på Spotify. Och vi tror att det kommer att bli vårt största meetup hittills. Vi räknar med att vi ska få in runt 400 pers. Så
wow.
Kom dit!
Som sagt, vi kommer givetvis länka till inbjudningssidan. Har ni någon talare på gång?
Ja, vi har lite på G, men allt är inte 100% spikat än. Men vi hoppas att vi kan gå ut med en inbjudan nu i slutet på mars. Så att man kan börja anmäla sig då. Men man kan redan nu gå in på meetup.com och bli medlem i meetupgruppen, så kommer man att få en påminnelse när inbjudan går ut.
16 maj, stor meetup, upp till 400 personer. Vem bör komma? Hur vet jag om jag bör gå på den här meetupen?
Ja, utan att veta vem du är så tycker jag att du ska gå. Nej, men det, alla är välkomna. Det är inte, vi brukar ofta få den frågan att är det här ett UX-meetup eller är det ett tech-meetup? Är det bara för programmerare? Men det är ju för alla. Målet med vår meetup-grupp är egentligen att skapa en mötesplats för olika människor att träffas och diskutera. Och jag ser väl lite meetup som en unik möjlighet att lära sig och få en förståelse för just ämnet tillgänglighet. För att om man tänker sig in då i situationer med oss som jobbar med att bygga saker, så sitter vi ofta i ganska homogena grupper. De flesta vi jobbar med är ganska lika oss själva. Och du kan läsa på hur du ska göra för att göra saker tillgängligt väldigt abstrakt och teoretiskt. Och just det här att få träffa och prata med människor och få inblick i hur det faktiskt fungerar. Det tycker jag blir lite av en unikt sätt att lära sig om tillgänglighet, och det är svårt att få det bara teoretiskt via sin arbetsplats eller genom att ta en kurs. Så därför så tycker jag att gå på meetups.
Vem du än är, gå på meetupen.
Yes.
Vad ligger i pipen för dig nu här framöver?
Ja, just nu så letar jag faktiskt efter ett nytt jobb. Och ja, det är väl det. Jag är så kallad arbetsfri. Eller fun-employed.
Fun-employed, det älskar det ordet. Hur ser ditt drömjobb ut?
Jo, men det är väl ett... jag letar väl efter en ganska bred utvecklarroll. Och där jag gärna får pyssla med saker som tillgänglighet, bygga community och vara engagerad i... ganska många olika saker. Jag gillar att vara bred.
Är det det som kallas för developer advocate?
Kanske. Vi får se vad det blir. Min bakgrund är ju inom frontendutveckling. Så det är väl där jag har mina starka sidor.
Om det är någon som lyssnar som känner till en bra tjänst och vill komma i kontakt med Ida, så kommer vi ha din Twitter med i show notes, så kan ni kontakta henne den vägen.
Ja, mina DMs är öppna.
Stort tack för att du ville vara med idag.
Tack så mycket.
Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.